Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller samtal om självmord.
Det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Ja, nu är jag ute på motorvägen här, på väg från Göteborg till Stockholm och Solna. Och jag ska träffa Boris Benlich. Han beskrivs lite som en av de största ekobrottslingarna i Sverige. Och har nu suttit av sina, 3,5 år bakom murarna. Och visst, alltså, om man jämför med andra som jag träffar i den här podden så kan det ju vara lite kort tid. Men Boris misstänktes för att mygla sådär 1,8 miljarder kronor. Det är alltså så sjukt mycket pengar och jag har försökt göra om det till den matte jag förstår. Och 1,8 miljarder, alltså det motsvarar över 80 miljoner påsar med finchips. Det är mycket pengar det. Och bilden jag har fått av den här Boris, det är att han är lite av en rödvinsdrickande vänsterjournalist. Och det är någonting med kostymnissar som hamnar i finkan alltså. Jag tycker det är spännande. Ja, vi får se vad det blir. Snart är jag framme.
Det var nog ett halvår där jag liksom planerade det perfekta självmordet som inte ser ut som ett självmord. Varför i helvete tog jag inte massa pengar och drog bara? Hade jag inte suttit här och pratat med dig när jag var i Västindien? Jag ville se alla Bibelns hemsökelser drabba dem. Att de brinner i helvete.
Nästa längst upp. Hallå. Ursäkta att det är tidigt.
Kom in.
Tack så mycket. Jag har kört, vad blir det? 5 timmar. Det regnade första biten där från Göteborg. Jag lovade vattenplaning.
Jag tänkte börja väldigt om du säger ditt namn och hur gammal du är.
Jag heter Boris Benlich och jag är 65 år.
Framför mig sitter en nybliven och helt vanlig ålderspensionär. Tidigare har han minglat på bokmässan i Göteborg med författare som Mankell och Läckberg. Jobbar på vänsterförlaget Ordfront och varit en självklar del av den intellektuella kultureliten. Men nu sitter han här framför mig, nymuckad från fängelset som han delade med mördare och grova brottslingar.
Och vem är du?
Åh... Det är väldigt svårt att plocka in mig i något fack eftersom jag har gjort så väldigt mycket. Men med tanke på ämnet för den här sittningen så är jag den person i Sverige som har åtalats för det bör vara det största bokföringsbrottet i svensk historia.
Vad var det? 1,8 miljoner?
Ja.
Det är inte lite pengar.
Nej, det är ganska... Ja, det är några kronor.
Det är några kronor. Ja.
I P3 Nyheter klockan 5. Ledningen för elbolaget Kraft och Kultur har upptäckt att någon har fifflat med ekonomin och att 1,8 miljarder kronor har försvunnit. Det här kom fram vid interna kontroller och bolaget har anmält det till Ekobrottsmyndigheten.
Så lät det i P3 Nyheter i november 2011. Det var starten på vad Boris Benlich beskriver som 7 års helvete med utredningar, domstolsförhandlingar, överklagande och hans ständiga förnekande. I slutet stod han ändå där, dömd till 3,5 års fängelse för sina handlingar som vd för Kraft och Kultur. Ett bolag som sålde miljövänlig el och böcker. Vad var det då Boris ska gjort sig skyldig till? Jo, så här motiverade Södertörns tingsrätt sin dom, som sedan slog fast i hovrätten.
Citat. Genom denna dom har Boris Benlich befunnit sig skyldig till grovt svindleri under tiden 2003-2010, det vill säga i 8 fall. Dessutom har han gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott under åren 2005-2010, det vill säga i 6 fall. Svindleribrotten har avsett mycket betydande belopp. Den samlade brottsligheten har varit systematisk, svårupptäckt och svårutredd. Slutcitat.
I korthet handlar det om att Boris, utan egen personlig vinning, ska fula sig med bokföringen i sin roll som vd för Kraft och Kultur. Alltså att han har mixtrat med siffrorna så att förlust blev vinst och byggt ett luftslott som gjorde att 1,8 miljarder kronor plötsligt var borta. Men vem var Boris innan den här soppan? Jo, en flitig kulturpersonlighet kan man väl säga, som retade gallfeben ur många. Bara några få månader innan han blev polisanmäld så lät det så här i P1 Tendens, då feministen Mia Blomgren intervjuade Boris. Här läser hon ur ett utdrag ur hans bok F-ordet mot en ny feminism, där en essä har rubriken om machosex.
Den börjar så här. Första gången jag hörde män prata om mansroller var i olika vänstergrupper på 1970-talet. Det var de killar som fick minst 6 som jämt talade om hur vi män måste inse att vi var en del av en förtryckande struktur. De verkade fast förvissade om vart ett ständigt propagerande av denna självinsikt skulle leda. Om inte till massor av sex, så åtminstone till att de skulle få komma innanför trosorna på någon av de kvinnliga cellmedlemmarna vars kinder glödde av trosvisshet. Jag kan förstå att de är lite arga.
Jag kan faktiskt inte det. Men det där är ju sant.
Och sen mygla pengar. Jag kan tänka mig att det var väldigt många som gottade sig i det.
Ja, nej, men det var ju jättemånga som gottade sig i det. Därför att när vi startade Kraft och Kultur så var det för att visa liksom att människor som håller på med kultur i Sverige är lite tröga och beroende av staten, och de kan inte ha tummen mitt i handen, och det är klart man kan bygga upp något på marknaden. Så när det blev så här så var det, och så hånade de jättemycket kolumner och texter, och blir det så här, det är liksom bara, ja, där fick jag segern. Så att ja,
så går det när Rödbinsvänstern ska, ja, göra precis, företag.
Ja.
Boris föddes i en liten bruksort med knappt 200 invånare år 1955. Då hade hans föräldrar precis kommit hit som flyktingar från Balkan och satte sig själv i arbete från dag ett. Pappan jobbade på bruket och lilla Boris hade svårt att sitta still i skolan. Sedan följde en framgångsrik karriär inom kulturen. Lokalreporter på Eskilstuna-Kuriren, han skrev kolumner för tidningen Metro och senare blev han marknadschef för bokförlaget Ordfront. Idag har han fru och 4 barn och bor i en helt vanlig lägenhet i det helt vanliga Solna. Så hur kunde någon så vanlig bli en av Sveriges största ekobrottslingar och hamna i finkan bland mördare och banditer?
Jag har ju liksom försökt få gjort liksom research och sånt där. Men jag tycker det är svårt att få ett grepp om dig. Du är den rödvinstickande vänsterjournalisten. Jag är helt
ute och sitter. Nej,
alltså, nej.
Nej.
Även om Boris erkänner att han tillhör rödvinsvänstern vill han hellre definiera sig som en bourbon-whisky-drickande bolsjevik. Rödvinsvänstern tycker han är sentimentala pladdetacker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men sen finns det också den här jävlar anamma och emot allting. Alltså mot staten och rättssamhället som sviker.
Ja, men jag har alltid varit mot, jag har liksom alltid tyckt likadant, alltid varit mot staten. Hata är ett ord som folk använder så där jättemycket och i onödan, men jag har alltid hatat staten. Alltså blotta tanken på en, om man en dag inrättar en apparat som man säger vi ska ta hand om er och skydda er och vårda er, då kan man vara säker på att man drar till sig alla de sämsta människorna i samhället, alltså de som inte klarar av någonting annat och de som njuter i tanken på att få styra över andra. Rätt korkade människor, och korkade människor blir farliga för oss andra. Så staten blir alltid, oavsett vad avsikten är, en pesthärd.
Trots att Boris Benelich kallar sig kommunist så är han också libertarian. Alltså de som i princip vill få bort statens inflytande till ett minimum. I sin podd Bubbla, som sänt över 600 avsnitt, kretsar mycket kring hans kamp mot staten och rättssamhället. Så här lät det i Bubbla dagen då han fick reda på att han inte får uppskov, utan ska infinna sig på fängelset om 2 dygn.
Jag är inte riktigt gjord för att sitta inlåst. Det är ingen som är med, jag minst av alla tror jag. Och det är egentligen bara att hålla hat och glöd kokande, och jag ska verkligen mycket målmedvetet ägna mig åt att riva ner den här staten.
Boris, den marxistiska libertarianen, säger också i sin podd att det inte längre går att endast kriga mot staten intellektuellt, och att han är redo att strunta i vem han allierar sig med för att störta staten.
Det låter ju lite som att nästa steg är revolution eller bomba riksdagen liksom.
Ja, men de är ju aldrig i riksdagen. Mm. Så att får vi en symbolhandling då. Men, nej, men alltså det är ju inte en uppmaning i första hand än till att göra gödselbomber och sådana saker, utan det är mer en fråga om att det man kallar för det offentliga samtalet i Sverige är ju så pass lågt. Det är inte bara takhöjden, det är inte mycket till offentligt samtal. De som skriver på ledare och kultursidor är ju inte speciellt begåvade. Så att det är ingen som läser eländet heller, utom jag.
Jag kan ju se att dig, typ, i amerikanska södern, byggandes en sån här underground tunnel med mat och vapen. Alltså för att ta hand om dig själv och din familj.
Ja, men nu när jag är ute igen så ska jag äntligen bygga klart den stora jordkällaren på landet. Jag har planerat länge.
När jag träffade Boris år 2020 hade han nyligen muckat från fängelset. Efter det fick han bära fotboja.
Har du fotboja nu eller?
Nej, den ryckte och sen togs den bort. Jag ska testa om jag kan följa schemat utan fotboja. Mm. Det har varit så duktig. Och imorgon så blir jag villkorligt frigiven. Mm. Så då kan jag springa runt.
Var ska du springa då någonstans?
Jag har så lamslagit min tanke på det här. Så jag kommer att gå med vanliga promenader åt kvarteret. Mm. Helt hospitaliserad.
Men trots skratt finns det en ilska och sorg som lyser igenom där vi sitter i det bokförsedda vardagsrummet. Tvisten är att Boris, dömd i både tingsrätt och hovrätt till 3,5 års fängelse och 5 års näringsförbud, för att ha mixtrat med bokföringen så illa att miljarder försvann, aldrig har erkänt sig skyldig.
Nu har jag aldrig hävdat att jag är Guds bästa barn, men däremot är jag komplett oskyldig till detta. Och vi var alltså så här bombsäkert, tvärsäkra. Dels på att förundersökningen skulle läggas ner, så var vi säkra på att vinna tingsrätten. Och sen i hovrätten när åklagaren säger att nej, men vi drar tillbaka påståendet om att Benelich har, att det har försvunnit 1,8 miljarder. Jag tänkte vi då, bra, vi kan kanske korka upp kampanjen i förtid, ungefär.
Men så blev det inte.
Nej, det var det var så helt obegripligt liksom.
Kom du ihåg var du var när du fick det beskedet?
Jag satt på din plats.
Här
ja. Och så satt bankade min fru här och så, min dotter bor hemma då, som bankade åt det här hållet. Så när beskedet kom liksom, jag minns bara att jag gick rätt, ställde mig upp och gick ut på balkongen. Och de efter, för de trodde jag skulle hoppa någonting. Ja. Men det skulle jag förstås inte. Det här var så här, det är sällan liksom hjärnan tar stopp så där, så att det bara...
Blir det helt blankt? Eller?
Ja, nej, men det var liksom helt... Jag tror hon ledde in mig, så satt mig ner någonstans. Mm. Det var bara så här, tjoff.
Rullgarna när du åkte ner?
Totalt alltså. Mm. Totalt, helt.
Du övervägde självmord?
Ja.
Den här tiden?
Ja. Men det var första perioden när liksom när det här exploderade. Då var jag, dels var jag ju sanslöst utarbetad av att ha byggt upp det här företaget. Det var ju liksom, jag alltid jobbat mycket men inte så mycket som de åren. Det var liksom, och så bara pang, mattan drogs undan. Så det var ju så att den här mentala utmattningen som jag ändå hade då ihop med det här, men nu ska vi förundersöka och se om du har tagit 1,8 miljarder. Då var det mer så att nej, men jag orkar liksom inte. Det här räcker.
Hur tänkte du där? Liksom?
Nej, men jag tänkte inte, utan att alltså, det var inte så att jag var så här, som jag föreställde mig att jag var deprimerad. Det var liksom bara, nej, men jag inte var med längre. Men man intalar sig också att det är bäst för alla, liksom alla kommer att bli glada. Det är, för man vill inte tänka på den omvända tanken, så att jag tror det är mer lite självbedrägeri.
Hur fan kom du ur det här mörkret då?
Nej, men det var också, det var inte så mycket, det var väl två saker. Det ena är att jag tänkte att... det är just det med vad man lämnar efter sig. Jag insåg dels att... dels att när man tar livet av mig så faller ju inte livförsäkring och allt annat jag stoppat in pengar. Mm. Det faller ju inte ut, herregud. Mm. Då kommer vi jättearga på mig. Ja.
Hur ska jag göra för att livet av försäkringen?
Ja, nej, men alltså det var en sån lite grann något som fick mig att komma tillbaka till, inte livet, men liksom att jag, det var nog ett halvår där jag liksom planerade det perfekta självmordet som inte ser ut som ett självmord. Men jag kommer inte fram till det. Alltså det är ju, jag insåg det att i min sits, om jag dör, så kommer ju ingen att tro liksom att det är naturligt. Det är inte säkert. Och sen, sakta men säkert, så liksom tröttnade jag väl på. Och jag insåg liksom hur mitt eftermäle skulle bli så här, att dels har jag liksom skrivit och talat om hela mitt medvetna liv om att tillvaron är orättvis. Det finns ingen rättvisa. Mm. Då kan jag liksom inte bli deppig och ta livet av, men när det besannas i mitt eget fall också. Det vore ju jättemässigt. Så att det var bara att bita ihop. Åka in helt enkelt.
Hur tar du det som ansikt?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det gör man ju inte. Alltså, jag vet inte hur folk gör. Jag körde ju på bara. Avvecklade de uppdrag jag hade. Visste inte vad skulle vänta mig.
Boris hamnade på anstalten Kolmården, som ligger i ett naturskönt område en bit utav Norrköping. Det är en säkerhetsklass 3-anstalt, alltså den lägsta säkerhetsnivån. På ytan ser det mer ut som en gammal fin herrgård. Men där inne finns plats för 170 fångar, eller ja, klienter, som kriminalvården kallar dem.
Så många av intervjuerna den här podden, de har ju varit på fängelser och anstalter sedan de var unga.
Mm.
Så har du haft någon sån liten visit inom den världen innan?
Nej. Men jag har alltid älskat sådana fängelseserier. Och så sådär liksom. Och det är kanske inte det bästa. Sälska i det.
Om man tänker oss då, det kan jag verkligen säga, tänker man. Tänk att det här kommer bli jättebra.
Ja, precis. Kommer jag ut med livet i behåll?
Journalist, bokföring, kostymperson liksom, som kommer in i den här världen. Tror du på något sätt att det var svårare för dig?
För mig var det ju inte svårare. Jag känner mig hemma med en gång.
Vad var det som gjorde att du kände dig hemma?
Nej, men det var jävligt tufft alltså för mig och familjen. Nu skulle vi vara borta från varandra så här länge liksom. Och ja, hur ska det gå? Alltså, vi har alltid pratat mycket med varandra. Men det var en period där liksom det var ju svårt att prata. För man kom alltid in på det där. Så att det var inte så roligt, milt uttryckt. Men när jag väl kom in så var det så att ja, jag har fått den här frågan många gånger sedan jag kom ut så där, hur var det? Och jag har liksom försökt förklara att det var ganska trivsamt liksom. Det kändes som att komma hem, vill jag bara säga. Vilket tid är på min kriminella natur.
Men det där att bli inlåst. Liksom. Att någon stänger dörren. Liksom. Eller säger till den när du får ringa. Eller. Stör inte det dig?
Nej, alltså jag var ju... Jag brukar hävda att jag var fri. Och det är ju fri i fängelset också. Du bestämmer ju liksom själv. Nu talar jag som jag var världens mest erfarna kockfarare. Men en del människor tror jag när de sitter i fängelse gör misstaget att... De störs på det att det finns regler och bestämmelser och så vidare. Och om man ödar sin tid med att bråka om en kvart hit eller dit eller hur havregrynen är kokta till morgongröten, då har man ju blivit fånge. Då är ju inte fri längre. Liksom. Utan så länge de inte liksom stänger ner min hjärna och så länge jag är fri. Sen var ju Kolmårdenanstalten som jag var på... Det var ju ursprungligen byggd för bara sådana som mig, alltså flashiga ekobrottslingar. Måste ha stulit minst bara 100 miljoner. Men efterhand så har ju vi minskat i antal och nu är det en ganska blandad anstalt.
Är det utslussning också då?
Det är utslussning också, alltså det kommer alltid in en grupp där som ska ut i samhället. Och...
Fick du några kompisar inne?
Ja, nej, men jag fick liksom... jag känner mig hemma med väldigt många människor där. Alltså, oavsett typ av brott de hade begått. Det var väldigt få ekobrottslingar. Och det fanns ju liksom hela skalan av vad folk hade gjort. Alltså allt ifrån ett par livstidsdömda som hade... satt och väntade på att få tidsbestämt där. Rånare, gamla knarklangare i större format. Det fanns möjligheten till träffa folk och prata om vettiga saker. Och Och jag menar, jag har aldrig haft så mycket ostrad tid att läsa. Det är väldigt skönt att slippa att det är internet och mobilförbud.
Jag har ju någon som tänker, om jag någonsin hamnar i fängelse, då ska jag komma i form och jag ska läsa alla de här böckerna. Och jag kanske ska lära mig något språk och jag ska... Man har så mycket...
Ja, nej men exakt. Men det var liksom redan första veckan som när man skulle inrangera sitt arbete, då sa jag att nej, men jag vill plugga franska. Ja, men vi har inga lediga platser. Ja, men jag kan plugga själv. Ja, okej då. Så då pluggade jag på förmiddagarna och på eftermiddagarna så hade jag fysisk träning.
Jumma periosse. Du har ju min franska.
Så att se till att det blir illa oss.
De andra då jag har pratat med, de har ju fått såna här... beundra brev i fängelset från olika kvinnor. Fick du några sådana?
Det är bara våldsbrottslingar som får det. Hej, Camille, får jag komma och hälsa på dig?
Blev du lite avvist då som ekobrottsling på de andras uppmärksamhet?
Ja, det är ju lite manligare att vara rånare, det måste jag säga. Definitivt. Mm. Nej, alltså inte avis, men det är så en totalt jävla mysterium alltså i det kvinnliga psyket. Det är, och jag pratade mycket med de som hade suttit länge på kåken och de sa, nej, men det är så överallt, sa de. Det är en kille som jag tränade en del ihop med, en yxmördare. Han var jättenervös inför... man skulle ta upp hans fall på tv i den här serien. TV3 har någon sån där. Ja, just det. Han tänkte liksom, helvete, och vad jobbigt och så vidare. Och så liksom, 2-3 dagar senare så liksom börjar breven välla. Han tar reda på hans sitter och breven börjar välla in liksom. Alltså, snacka om beundrarpost alltså. Det är, måste vara så här att man vill man vill frälsa på något sätt. Ja, men jag ska bli ängel som liksom får förändra honom och så vidare. På något sätt antar jag visa sin makt som kvinna liksom, att det var jag som tämde honom. Mm. Mig kom han inte att stycka med. Han älskar mig. Han är jättesnäll. Jag får frukost på sängen.
Och man har mördarna här och så rånare, bankrånare. Vad hamnar ekobrottslingarna på det? I det här manlighets- och...
Ja, det är jobbigt. Alltså, vi ligger ju, vi ligger långt ner. Oj, oj, oj. Det är... jag menar, alltså, möjligen lyckas jag kana mig upp. 1,8 miljarder är ju rätt mycket. Alltså, ska vi många bankrån till för kompetens? Så att... Det gjorde väl att man hade någon viss status ändå. Alltså.
Har du fått för bemötande av folk när du kom ut på fängelset?
Ja, men de flesta är väldigt nyfikna på hur det var. Alltså. Det är var det mycket knivt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dagsmål i duschen.
Tappade tvålen.
Jag var trött på den tvålen. Och var det mycket rasmotsättningar och sådana saker.
Mm.
Så att det är det mesta. Alltså,
blev du lite besviken att det inte var lite mer oss här som
du sett liksom, på TV? Nej, det hade just varit oss läge så här, lite svettigt kanske. Men nej, det är... I och med att alla befinner sig, de så att säga som teoretiskt och kanske formellt sett också är farligast, de sitter ju på kolmålen därför att de är på väg ut. Det försvinner ju ofta i diskussioner om livstidsdömda och en del till de just har mördare. De är ju ofta de som har kommit så långt som kommer, de är på väg liksom att få ett tidsbestämt. De är ju ofta så genomreflekterade och kloka. Så att det är de man ofta, de är ofta de bästa samtalen med. De har ju tänka igenom livet och döden och sig själva.
Ja, och att de kanske ångrar sig också då för
sitt brott? Ja, jag har inte mött någon som inte har ångrat sig. Alltså.
Men har du ångrat dig?
Jag vet inte vad jag skulle ha ångrat riktigt.
Du har aldrig erkänt.
Nej. Alltså jag har... finns ingenting som jag ångrar eller som jag inte känner mig skyldig till någonting.
Man säger ju inte det här då att alla förtjänar en andra chans efter fängelset. Men håller du med om det? Att man har avtjänat sitt straff och sen ska man då få gå vidare? Förtjänar alla det?
Nej. Ja, men det är en knepig... det också. Alltså, om vi tänker bort mig som är oskyldig som ett lamm, och, så frågan är inte relevant för mig, men för alla andra så är det så att det finns människor som har avtjänat sitt straff som släpper ut dem i samhället. De kommer aldrig att göra så igen helt enkelt. Så när jag satt inne så liksom en del så... Väldigt många förtjänare givetvis att självklart gå ut i samhället och börja om. Alltså. Och ger man bara chansen så kommer de bli produktiva och goda människor. Och andra så liksom, de har inte den avsikten. Och det finns inte ens i deras föreställningsvärld att de ska göra något annat än att fortsätta vara onda.
Det är väldigt svårt.
Ja, men det är jättesvårt. Jag brukar säga att jag har ju mött mördare där inne som jag tänkte att nej, men de hade ju kunnat, de hade inte ens behövt döma honom. Han skulle aldrig ha gjort det här igen. Alltså, det var en serie exceptionellt rubbade omständigheter. Han ångrar sig, han skulle inte, han är världens snällaste människa. Men då kommer aspekten av att straff är också till för att... alltså anhörigas hämndbehov helt enkelt. Den som har gjort något sånt som ett mord måste ju straffas av det skälet, va?
Att det ska bli en konsekvens.
Ja, om inte annat liksom att om man fått en anhörig mördad så vill man ju se att den som utförde dådet lida. På de bitar ju inte är att man kommer ju aldrig göra det igen. Väldigt dålig förklaring.
Men tror du att det finns folk som tänker så här, visst nu har inte du mördat någon, vad jag vet, eller? Men, men just det, en gång ekobrottsling, alltid ekobrottsling. Tror du att det finns de som fortfarande tänker att det ska man inte göra affärer med, eller det ska man inte ha i närheten av bokföringen?
Ja, men det vore jättekonstigt om det inte fanns. Alltså, men det är liksom inte... Det spelar mig ingen roll om det är så. Det där. Men som jag brukar säga, liksom, är det någon man ska liksom överlämna pengar till mig så är det till mig. Det finns ingen som kan få dem att växa så snabbt och ordentligt. Och bevisligen så... Det är så oanade höjder.
Jag
ger dig 1000
spänn.
Lite.
Nej, mina pengar behåller jag för mig själv. Sedan Boris kom ut från fängelset har det blivit mycket läsande och promenader. Fotbojan han har haft har begränsat honom från att röra sig allt för långt från hemmet. Men under den lugna ytan som ålderspensionär bubblar det. Det har bubblat genom 7 år av utredningar och domstolsförhandlingar och genom hela fängelsestraffet fram till idag. Då han är en fri man. Boris anser att han i över 10 år har fått betala ett högt pris för att han vägrat erkänna sig själv skyldig. Och just nu bubblar tanken på hämnd.
Hade det inte nästan varit skönare att bara, alltså bara ge sig? Alltså bara ta straffet direkt?
Så ja, innan någon... nej men alltså det är... Du kan inte ana liksom hur jag har tänkt den tanken. Alltså dels så, första tanken man har är ju att varför i helvete tog jag inte massa pengar och drog bara? Då hade jag inte suttit här och pratat med dig. Då hade jag och familjen varit i Västindien nu. Mm. Ställe man kan bli utlämnad. Det hade varit klokt. Det andra kloka hade jag vetat det här. Då hade jag givetvis sagt att för Guds skull hit med 3,5 år. Jag är komplett oskyldig men lås in mig.
Det går fortare.
Jag har ju sparat tid, pengar. Min och familjen och andras mentala hälsa, liksom, det, herregud.
Att få domstolarnas erkännande om att han är oskyldig bryr han sig dock inte om. Det viktiga för Boris är att hans vänner och familj tror honom. Staten, den är fortfarande fienden.
Hur långt fantiserar du om att gå det där kriget mot staten?
Ja, alltså... Ja, men hur som det ser ut i landet nu, hur långt som helst. Och en period hade jag väl så där, brukar pigga upp med såna dagdrömmerier på det lite enklare planet om att jag kladde upp åklagaren och dem. Jag är inte så långt som tortyrfantasier, men... Ja,
lite misshandel.
Ja, lagom.
Lagom misshandel.
De var så klena också, jag hade inte haft hjärta att puckla på dem.
Vad
hade
varit för dig en helt underbar
hämnd? Ja, nej, men alltså, jag vill... Det är inte bra att jag uttalar det, va? Därför att... men alltså, jag önskar dem allt ont. Jag vill se alla Bibelns hemsökelser drabba dem. Dubbelt upp alltså. Att de brinner i helvetet.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig till mig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanformurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmiproduktion av Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje, producent för avsnittet var Viktor Aldén, exekutiv producent hos Podmi var Joni Söderström Winter.